bra ut att man gradvis kan börja frångå restriktioner.
Det finns en väg ur varje kris, också ur coronakrisen.
Justitieminister Anna-Maja Henriksson och regeringen ser nu ljus i änden av tunneln.
Barnen och de unga och våra studerande har haft det speciellt svårt. Därför så är det också viktigt att vi nu börjar öppna upp med att börja från dem. Att återgå till närundervisning och hobbyer. Kultursektorn och evenemangbranschen har också haft det svårt. Och jag tror att vi kan säga att vi är många som längtar efter att få gå på teater, på konserter och andra evenemang där vi kan njuta av musik och konst och uppleva saker tillsammans.
Regeringen har nu godkänt en strategi för hur samhället ska frångå coronarestriktionerna förutsatt att smittospridningen och incidensen fortsätter sjunka. Planen är att undantagsförhållandena ska upphöra nästa vecka och att restriktioner som gäller barn och unga hävs. I maj ska bibliotek och museer öppna och i juni och juli ska begränsningar i folksamlingar och publikevenemang gradvis frångås. Regeringen lovade också komma med närmare besked om ekonomiskt stöd till kultur- och evenemangssektorn senare idag.
Men också här finns det ljus i tunneln och som vi hörde så håller regeringen på att jobba fram också ett stödpaket för kultursektorn.
Reporter här var Johan Ekman. Idag rapporterar hälsomyndigheten att antalet nya coronafall är 296 stycken. Ett stort hinder för Europeiska unionens corona-återhämtningsfond är undanröjt. I Tyskland har nämligen grundlagsdomstolen förkastat ett besvär mot att Tyskland är med i fonden och därmed kan Tyskland delta. I fråga om arbetet mot klimatförändringar så har Europeiska unionen beslutat om utsläppsminskningar som bedöms vara anmärkningsvärda. Det handlar om en klimatlag med ramar för hur EU ska bli klimatneutralt till år 2050. Tidigt i morse enades Europaparlamentet och EU-ländernas regeringar om den här klimatlagen. Inom fotbollen verkar sagan bli kort för den nya europeiska superliga som en del lag har velat grunda och som har fått massvis med kritik. 12 klubbar skulle vara med, men hittills har 6 engelska storklubbar dragit sig ur och detsamma väntas italienska Inter Milan göra idag. Därmed är det bara 5 klubbar kvar. En av Liverpools största ägare, John V. Henry, ber om ursäkt för att man har varit med om planerna.
I hope you'll understand that even when we make mistakes, we're trying to work in your club's best interests. In this endeavor I've let you down. Again, I'm sorry, and I alone am responsible for the unnecessary negativity brought forward over the past couple of days.
Ja, John V. Henry sa sig ensam bära skulden för den negativa publicitet klubben har fått och han medgav sig ha svikit fansen trots att han har försökt ha klubbens bästa för ögonen. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Dagens debatt handlar om följderna av den stora fabriksinvestering som väntar Vasa. Det är alltså dags för slaget efter 12.
Välkomna till slaget efter 12. Jag heter Filip Sten. För 5 år sedan började man i Vasa arbeta med att locka batteriindustrin till staden och nu ser det ut att ha burit frukt. Brittiska Johnson Matthey som tillverkar komponenter till batteriindustrin har ingått ett intentionsavtal med Vasa stad om att bygga en fabrik för katodmaterial i Vasa. Vilka krav ställer en sån här etablering på samhället och vilka förändringar kan vi vänta oss i Österbotten? I slaget efter 12 idag, Vasabladets ledarskribent Viveka Dahl, välkommen. Har vi Viveka Dahl med? Vi ska se, har vi med oss vdn för Österbottens handelskammare, Juha Häkkinen?
Jag är med.
Ja, välkommen. Och Peter Edström som är forskningschef i regionalvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa. Välkommen.
Hej, jag är också på plats.
Bra. Har vi Viveka Dahl med oss? inte så hon hörs i varje fall. Då får vi hoppas att vi får det här åtgärdat här snabbt. Men vi börjar med dig, Juha Häkkinen. Den här batterifabriksetableringen som nu aviseras till Vasa, hur betydelsefull är den?
Det är väldigt viktigt för hela Finland och särskilt för Österbottens framtid. Så det är en fantastisk nyhet.
På vilket vis då kan du utveckla det där lite närmare?
Det betyder att hela den här våran region kommer att vara tillväxtregion de närmaste decennierna. Vi behöver mera folk, mera tillväxt och det gynnar våra kommunikationer också på många sätt.
Precis.
Att flygförbindelser och vägar och allt blir bättre i och med det här. För det är en stor satsning och det var viktigt att Finland fick det här.
Nu ska vi försöka igen med Viveka Dahl. Är du med oss nu?
Nu är jag med. Jag hörde er tidigare, men ni hörde inte mig. Men att nu är jag med.
Vad bra. Välkommen till dig också. Viveka Dahl, vilken var din första reaktion på den här nyheten?
Ja, det känns ju som om det är omöjligt att ha någon annan reaktion än glädje på det sättet. Att det har jobbats väldigt intensivt med det här och framgångsrikt och långsiktigt och allt sånt. Så att det, men sen börjar man förstås fundera på vad allt betyder det här. Och det kommer ju att klarna efterhand. Och framförallt så tänker man ju på att vilka problem borde man se redan nu och får man ens se några problem med det här skedet utan att det då, ja, inte riktigt är passande ännu.
Precis, det är bland annat det vi ska diskutera här idag. Peter Erström, du var för några månader sedan med i en diskussion om stadsutveckling här i slaget efter 12 och då uttryckte du oro för Vasaregionen. Tror du att den här etableringen kan vända trenden?
No, jag skulle säga att det här är förstås en positiv nyhet, men det krävs nog mer, skulle jag säga, för att man vänder en trend. Att man kan säga det här som en inbrytning och ett brohuvud för andra och senare investeringar och att det kan ha nu att Vasa är med på det sättet i den här större målsättningen att bygga ett ekosystem eller en värdekedja för batteriproduktion eller ett ekosystem för hållbar teknik som man talar om och att det innebär hundratals åtminstone direkt arbetsplatser så är ju viktigt naturligtvis av flera orsaker, inte bara ekonomiskt men också psykologiskt, imagemässigt när det gäller framtidstro och så här. Men man ska kanske inte den här euforin heller tro att en batterifabrik eller liksom jag ska säga en produktion av råmaterial i en fabrik då vänder allt. Men det är en viktig komponent i det här, det är det.
Brittiska Johnson Matthey, alltså företaget som ska bygga den här fabriken i Vasa, de uppger att antalet anställda kommer att räknas i hundratal då sedan när den här fabriken väl är klar. Vasas målsättningar är högre ställda än så. Stadsdirektör Thomas Häyrö, han har talat om 10 000 anställda inom batteriindustrin i Vasa på sikt. Oklart hur lång sikt dock. Kan man, Juha Häkkinen, räkna med att den här Johnson Matthys etablering fungerar som ett dragplåster för andra aktörer?
Det kan man väl göra. Vi har 12 000 arbetsplatser inom energiklustret ännu. Och det har vuxit ganska kraftigt en längre tid. Och vi har här i nejden många aktörer, stora aktörer inom energi. Så att jag tror nog att den här batteriöppningen kommer att medföra andra investeringar hit. För vi har råmaterialen nära oss. Det etableras också en prekursfabrik i Kotkahamina-området. Och som vi vet så i Karleby har man på gång det här litiumgruvan. Och Terrafamesen i Sotkamo har många av de här komponenten som behövs. Och likaså Harjavalta nära Björneborg. Så att det här är en ganska ypperlig plats för en tillväxt för sån industri. Likaså att vi har reserverat det här flera hundra hektar tomt som är ganska optimalt placerat.
Viveka Dahl, hur ser du på regeringens roll i den här etableringen? Vi har ju nu en regering som är rätt välvilligt inställd till Österbotten, men vi har ju sett att det inte alltid är på det viset. Alla regeringar är inte lika välvilligt anställda. I vilken mån tror du att Vasa är beroende av statligt stöd för att bygga upp det här?
Det har jag svårt att faktiskt ta ställning till, för att det behövs ju alltid, för stora satsningar så behövs det ju stöd från olika håll och kanter, och vi ska hoppas att efter regeringsskiftet att det fortsättningsvis finns en positiv inställning till det här, och det tror jag väl nog också nästan att det finns, just med tanke på i hur många sammanhang det betonas att det här är framtiden, både så att säga mer eldrift i alla olika sammanhang och också just cirkulär ekonomi, och det betonas ju här nu att det, Johnson Matthews, så säger ju sig ha intresserat sig för Vasa-regionen just för att det finns förutsättningar för att bygga upp ett cirkulärt system med förnybar energi. Och det är ju en eloge till Vasa med den. Men att det här regeringens roll, hoppas på det bästa, kan vi väl sammanfatta det.
Peter Erström, hur ser du på det?
Ja, det som överhuvudtaget när man tänker på med den här fabriken, så tycker man kan vara en sak som man kan säga att generellt så ju högre upp man är i värdekedjan också, så desto större del av kakan och desto mer expertis och involverad i allmänhet när vi nu bygger upp, när det byggs upp ett ekosystem för hållbar teknik. Och där måste man komma ihåg att den här fabriken då uppenbarligen ligger, den är lägre ändan av den här värdekedjan i så fall. Det är produktion av råmaterial som sedan transporteras till fabriker som tillverkar battericeller. Så det vore förstås värdefullt att också fundera på hur man ska komma upp på en högre förädlingsnivå när det gäller den här sektorn också. Men som sagt, det är ett viktigt brohuvud och en viktig inbrytning om man ser på det här. Men jag skulle gärna lyfta blicken lite längre och högre än kanske bara den här satsningen också, när vi tittar på den här Vasas och Vasaregionens framtid. Att en utmaning som alla stads- och regionalplanerare och ledare borde fungera på idag är ju den här generationen Fridays for Future, eller som jag kallar den, generation Greta, som håller just samman med det som den här fabriken också ska ingå i, ett ekosystem för hållbar teknik. Den här generationen är den mest politiska generation som vi har haft sedan 68-erna, och deras förståelse för betydelsen av hållbar och resilient utveckling är ju central och kommer att vara det under resten av deras liv. Och den här generationen ställer också högre krav på hållbar utveckling i vardagen, i hur den här staden och regionen ser ut överhuvudtaget. Att vi kan tänka så att den här generationens mest kända förespråkare, ikon, affischnamn, vad vi nu kallar det, Greta Thunberg, är 18 år idag. Så man kan säga att inom 5-10 år så fattar den här generationen sina beslut vad det kommer att tillbringa sina mest produktiva år. Och de här platserna där de kreativa individerna av så att säga generation Greta tillbringar sina mest produktiva år, det är bland de platserna vi sannolikt hittar 2030-talets mest framgångsrika hotspots. En produktionsanläggning för råmaterial placerar inte Vasa i sig bland dem, men det är då alltså en faktor bland andra. Så det behövs ännu flera goda nyheter för att liksom Vasa ska finnas bland de här platserna. Så det kanske är viktigt att man ser det här som en positiv sak, men att också att man inte förväntar sig att den här anläggningen bara enskilt kommer att förändra allting.
Juha Häkkinen, kommentar på det.
Ja, Peter har alldeles rätt. Det är också annat vi måste göra. Men att här förädlar man de här råvarorna nog. Att det är en bra början till det här. Att det blir en hela kedjan i den här processen. Men att vi måste kunna locka folk. Locka folk hit och få ungdomarna att stanna. Det är just de här individerna som är mest produktiva och sånt som vi måste locka och behålla. Men att med tanke på nästa regering så hoppas att de är positivt inställda till arbetsrelaterad invandring. För där kan det vara svårt om vi inte får folk från utomlands hit. Rasism måste inte lyfta huvud till exempel. Att Österbotten och Vasa måste vara en ställe vart ungdomarna, kloka experter från överallt i världen vill komma och var de trivs. Så det skulle inte vara bara en sån ort vart man kommer att jobba. Vi skulle vilja att det är familjer som flyttar hit och trivs här. Så att då är det först tillväxt. Och nu, hittills har vi förlorat folk till större städer. Kanske just de mest produktiva människorna. Så att det här är en av de där sakerna som måste vara intressant. Att en orsak att stanna för familjen. Och det betyder förstås också att om det är tekniska människor man behöver, så att också deras andra hälften får jobb och tycker att det här är bra ställe, bra ort att bo i.
Precis.
Det är mycket viktiga poänger som jag kan hålla med om definitivt och kan ännu fylla med att det här kreativa individerna, de ställer just precis som Juha säger också, de ställer större krav än bara en arbetsplats. De vill också ha en plats som motsvarar sina värderingar. Och det här gäller ju då uttryckligen också de som kan välja var de väljer att befinna sig. Så att arbetsplatsen är viktig, men det är inte den enda basen för hur man väljer, eftersom som de mest kreativa då kan välja att flytta till en plats där de finner en arbetsplats. Och Juha var inne på den här att vi förlorar personer, och det är ett av de här allvarliga förstås trenderna som Vasa kämpar med, att särskilt unga kvinnor lämnar som är en avgörande grupp som ställer överlag högre krav och lämnar lättare platser som inte motsvarar de här kraven. Så en statistik här just precis före coronakrisen över befolkningsprognosen fram till 2040, där förstås Helsingfors då väntades öka befolkningen med 19,6%, Åbo med 10,5%, Tammerfors 14,5%, Jyväskylä 7,7%, Seinäjoki med 8,0%. Men Vasa med plus 0,8, faktiskt då ändå plus, men Korsholm samtidigt minus 3%. Så att det här glappet i stora städer ökar och den här stagnationen enligt den här statistiken så skulle då fortsätta till 2040, vilket då skulle ha fört Seinäjoki till också en större stad än Vasa. Tavaste hus har nyligen gått om. Så att den här etableringen nu kan vara ett led i det här som kan vända den här trenden, och tillsammans med andra satsningar för att skapa en hållbar vardag, bygga ut kollektivtrafik till exempel till flygfältet, så att inte det första man ser när man kommer till Vasa utifrån är att det är kanske det enda flygfältet som jag känner till där det inte ens finns fungerande kollektivtrafik till, att det är inte en signal som nödvändigtvis känns hållbar, även om man kanske inte ens skulle använda den här kollektivtrafiken själv. Och mycket alltså det gäller att tänka på en helhet nu där det är en väldigt positiv detalj, eller större än en detalj förstås, att en sån här etablering skapas nu. Så att det här kan vara, vi kan hoppas att det här är nu starten på en utveckling som vänder också den här befolkningsutvecklingen i Vasa.
Viveka Dahl, kommentar på det.
Där kan man ju säga som sagt att det här med batterifabrik och produktion av den produktion som är aktuell nu. Så det känns ju nog som en väldigt man som skapare av väldigt manliga arbetsplatser. Att jag hoppas att jag har fel, men att jag tror att det i huvudsak kommer att förstärka den här bilden av Vasa som en ingenjörsstad. Därmed inte sagt att det är något fel på det, men att den aspekten får man inte glömma bort. Och apropå lyfta blicken så läste jag nyligen på Yle här den här intervjun med Olav Eklund, professor i geologi och mineralogi vid Åbo universitet, som ju lyfte in det här internationella perspektivet. Att de råvaror som ju behövs, så produktionen av dem är ju förknippad med en hel del problem. Etiska, arbetsmässiga, miljömässiga. Och att vi borde som följande steg då öka råvaruproduktionen av det som behövs för batteriproduktion i Finland. Det är förstås inte en sak som nu ska läggas på Vasaregionens axlar, men det är också en del av den här helheten, för att de råvaror som behövs är ju, det är kobolt, det är koppar, det är bly, det är litium, och inte minst koboltproduktionen så är ju förknippad med relativt stora problem. Det är också begränsad produktion som man har att göra med. Så att också, jag tror, apropå det här Peter sa om den här Greta Thunberg-generationen, att den är också intresserad av det här internationella perspektivet. Att under vilka förhållanden produceras de råvaror som vi kommer att hantera i Vasaregionen? Och vad är vårt ansvar i det fallet? Att hur kan vi påverka? Hur bör vi påverka? Det är ju klart att det är i huvudsak de företag som etablerar sig på Gigavasa-området, det här första, och de som förhoppningsvis kommer senare som får lov att ta det i beaktande. Och där tror jag väl att det här första företaget nu är ju ett seriöst företag som nog kommer att ta de här sakerna på allvar. Men det här större perspektivet så är viktigt. För att ibland tycker jag att när man nu pratar om elektrifiering av praktiskt taget allting, så glömmer man bort att också den omställningen har sina problem, och de bör man se och beakta i ett möjligt tidigt skede. För det är ju fortsättningsvis ändliga tillgångar som det bygger på i ganska hög grad. Även om det nu sägs att den tekniska utvecklingen kommer att lösa det efterhand. Och det finns ambitiösa planer på återvinning. EU håller på att jobba med en sån här lagstiftning för batteriområde, och där man då eftersträvar för vissa råvaror 90% återvinning. För litium är det 35% man siktar på. Så att vill vi, som Peter säger, locka den här miljömedvetna och klimatmedvetna generationen, så ska vi också tänka lite utanför Österbotten. Det blev långt det här nu, men att punkt.
Ja, det är ju en stor efterfrågan, precis som du sa, på den här sortens produkter nu, just de här råvarorna till batteriproduktionen. Samtidigt så vill man i Europa minska på beroendet av Kina i just den här, i att få de här råvarorna. Och som ni var inne på här, så är ju den här fabriken i Vasa, samt då de olika gruvprojekterna som finns i Finland, är ju eventuellt en del av en lösning på det här. Vad ser du, Juha Häkkinen, för fördelar och nackdelar med att vara så att säga så här i framkant av den processen?
Det är ytterst viktigt. Det här måste vara den mest hållbara industrianläggningen och batteriindustri. Vi har ingen annan alternativ. Vi har råvarorna i Finland. Till och med hittas kobolt i Finland, grafit och många av de här speciella råvarorna. Så att Finland har en fantastisk möjlighet att bygga på det här. Och likaså Europa, att det finns ett land som Finland som har de här råvarorna. Och sen som ekologiskt nära råvaran kan tillverka de där batterierna. Så här är en fin möjlighet. Och det stämmer nog att det är ingenjörs- och teknikdominerande mansbransch det handlar om. Tyvärr, kvinnorna har inte hittat den branschen så mycket ännu. Men samtidigt vi vet att det är en stor brist kommer att vara nu och häranefter av vårdpersonalen och av alla yrken som man bara kan tänka sig. För vi är åldrande befolkning i Finland, också i Österbotten. Och alla behövs. Så att många inte också det andra halvan får bra arbete här. Men sen en sak som är viktig är också att man får en sån här hållbar och intressant boendemiljö. Och där är det viktigt nog att man har också havsnära boende och boende på landsbygden. Och till exempel det här Travdalen, Ravilaakso som man nu har planerat färdigt. Så det är fina möjligheter att göra en sån helhet att människan mår bra.
Peter Edström.
Ja, som sagt att där finns det ju en hel del utmaningar också som man behöver fundera. Alltså redan nu har vi ju brist förstås inom vård och så här, och fortfarande så kommer inte så många av dem. Men det finns ju många andra sektorer utom vård och det här som sagt som man måste fundera på. En liten stad som Vasa förstås så det här kan inte vara världsledande på alla områden, men man behöver vara medveten om liksom de här utmaningarna just att det blir liksom ett ben man står på och funderar väldigt noga i strategin att hur ska man då kunna locka andra så att liksom det finns också en arbetsplats för någon annan än en som har en partner som är läkare eller sköterska eller skötare det här. Så det är en utmaning. Och överhuvudtaget som Juha sa där, att bygga en sån här ska vi säga, angenäm och attraktiv stadsmiljö, så där finns ju stora möjligheter. Nu till exempel den här fabriken kan ju säkert bidra till att den här vägen till hamnen äntligen byggs så att Vasa slipper tungtrafiken genom sitt historiska kärncentrum, vilket är ju katastrofalt på många sätt. Det här den tyngsta trafiken går runt torget som det gör för tillfället. Och det här många andra saker som man kan fundera på, till exempel också det här hur man bygger upp nu med satelliter, handelssatelliter i alla riktningar så att man de facto maximerar privatbilism och behovet av privatbil som många tänker att det kanske är närmare 1950 än 2030 när det gäller visioner. Detta eftersom inte finns hela kollektivtrafik så det finns inte alternativ till att resa med egen bil och vi vet att det här är någonting som den här hållbarhetsinriktade generationen också tänker på mycket, mycket bland annat det, eller att man har gågata med biltrafik som man diskuterar och redan har den enda gågatan som har sanktionerat torgrally som man känner till att det är sådana som då sänder felsignaler, det är detaljer men det är faktorer som spelar roll också för generation Greta om vi kallar den så för den typ av trivsamma miljöer som man då vill bo i och som alltså är hållbara och känns hållbara i vardagen. Så att det här, också sådana saker kan man fundera på. Att det, precis som Viveka var inne på, så den här hållbart inriktade generationen så är ju ingalunda enbart ekologiskt inriktad utan ekologiskt, socialt och ekonomiskt tänker man på både hållbarhet och resiliens så att de här internationella kopplingarna är starka. Och när vi tänker på det så kan den här fabriken faktiskt, jag ska säga bara en sak till här, spela en stor roll därför att om vi får nu den här nya fabriken som ger hundratals jobb, kanske på sikt 1000 eller någonting sånt, jag tror kanske inte så mycket nu på 10 000 inom 5-10 år som det har talats om, det är kanske den här typen av, det vore förstås utmärkt, men jag tror det är den här typen av förhoppningar och önsketänkande som man ofta har då man prognostiserar tillväxt när det gäller befolkning. Man har ju sett till exempel, jag tror jag så från 60-talet, en prognos för att Vasa på 90-talet skulle ha 90 000 invånare. Det hade ju staden inte heller, så det är såna, kanske lite positiva tankar. Men den här kan däremot, redan med att man etablerar med ett antal hundratals arbetsplatser här i det här, så kan det hjälpa till exempel att vi kan få flygturer fler än vad vi har för tillfälle. För Vasa-regionen som är perifer så behöver ha de här direkta kommunikationerna ut i världen. Och vi har redan sett att de minskar nu på grund av coronakrisen och risken är uppenbar efteråt. Därför är det väldigt viktigt med en sån här positiv satsning som lockar till sig ny arbetskraft i större skala också när det gäller det att kunna argumentera för att vi ska kunna hålla kvar de turer vi har och kanske gärna få några till.
Jag ska förtydliga Peter Erström lite. Det finns kollektivtrafik i Vasa, men vi kan väl säga som så att det finns utrymme för utbyggnad av kollektivtrafik.
Jag sa inte att det finns kollektivtrafik, jag sa att det finns inte fungerande kollektivtrafik. Det är fungerande, det är inte liksom ett reellt Precis. Alternativ. Det vet alla som har åkt till Stenhaga. Att man inte åker dit med buss och går mellan...
Men jag skulle vilja återgå till det här med de här högutbildade kvinnorna. Här Juha Häkkinen nämnde de här vårdyrkena som ett alternativ för kvinnorna. Är inte ett ganska konservativt sätt att se på manligt och kvinnligt, att mannen är ingenjör och kvinnan jobbar i vården. Jag tror du Peter nämnde här tidigare en undersökning som fokuserar uttryckligen på högutbildade kvinnor och att det är de som inte då finner sin plats i Österbotten. Det här energiklustret har också en image som väldigt manligt och mansdominerat. Hur ser du Viveka Dahl på den här saken? Vad ska man göra för att locka de här kvinnorna att flytta till Vasa eller att stanna i Vasa?
Ja, det här, jag skulle gärna servera väldigt, väldigt goda lösningar på det. Men att det handlar ju nog om att se till att ta bra hand om de kvinnor som då ger sig in på det här om områdena. Också utbildningsinstitutionen har förstås sitt ansvar. Att det brukar säga som Vasa, ja, att den manliga Vasabon är ingenjör och den kvinnliga jobbar på sjukhuset och så har det varit och så kommer det att förbli. Och jag tycker det är väldigt synd om man inte åtminstone i viss mån kan bryta upp det här mönstret. Jag har en bekant som i tiderna började som världsliga ingenjör men blev så förbenad på attityder och arbetsförhållanden att hon blev frisörska istället. Nå, det är länge sedan, jag hoppas att det är mer ett enskilt exempel och så vidare bortåt. Men jag är rädd att det inte riktigt är det. Att en intensivare satsning på att få människor att välja yrke utgående från vad man själv är intresserad av. Och att man väcker intresse också för det som traditionellt är det andra könets hemmaplan. Att där tror jag att det kan göras mer. Därmed inte sagt att det inte görs mer. Men inom företagen så borde man försöka vidga blicken lite.
Juha Häkkinen, är näringslivet i Österbotten, är det för mansdominerat?
No, vi har mycket ingenjörstekniska arbeten och tyvärr kvinnorna har inte hittat i branschen så mycket ännu. Men att samtidigt också ha ökat det här, till exempel allt som har med kommunikation, människor, HR, försäljning och sånt att göra, där det inte behövs någon ingenjörsutbildning. Och lika så genom att man har tagit de här miljösakerna och biologin och allt sånt mera, ekologi mera i de här ingenjörsstudier, så finns det mera kvinnor som studerar teknik också. Så att där har vi mycket att göra och jag håller samma åsikt som det här Viveka om de här sakerna. Att den schacken måste vi höja att vi får lockat kvinnor till våra företag.
Sen kan man ju förstås diskutera det här också i hur hög grad handlar det om kvinnors egna attityder och rädsla för att gå utanför sin bekvämlighetszon också. Att man kan ju inte bara rikta blicken åt eller lägga skulden på en eller några få parter, utan det handlar ju om en helhet och attityder förändras ju långsamt i allmänhet. Det vet vi och det är som svårt att försnabba den processen. Men det gör ju det kanske ännu angelägnare att försöka göra det, för att man vet att det är trögt.
Alldeles. Och sen, våra företag har som plikt att se till att deras anställda får en sån här fungerande vardag. Man behöver inte resa runt hela världen på samma och vara borta från familje och sånt. Att det blir en sån där bra liv man har när man jobbar på låt oss säga ABB, Wärtsilä eller Danfoss, vilket som helst. Men för jag glömmer så också den här kollektivtrafiken, så vi måste lösa det fort. För på hösten öppnar man i Vasklot en gigantisk det här smart technology hub av Wärtsilä. Tusentals människor kommer att pendla här genom centrum, så vi har bråttom att lösa de här sakerna.
I det här sammanhanget så kan man ju med viss tacksamhet tänka på att de här tusentals människorna som statsdirektören pratar om dess bättre inte landar imorgon. Utan det nu handlar om en några hundra. Det här Rita Björkenheim på Vasex och tog nu lite ner det här och sa just att det nu inledningsvis så handlar det om några hundra. Och med tanke på både den service som en växande befolkning, förhoppningsvis växande befolkning, kräver. Och också med tanke på allt annat som behöver ske ifall Gigavasa ska växa. Jag menar, det handlar om service för människorna, men också om ett stort behov av energi, ett stort behov av vatten. Det är ju inte så att den här övergången till elektrifiering inte kräver resurser. Den kräver stora resurser.
Finns det en risk för fartblindhet här, tror du?
Jag som en långsam människa ser alltid risken för fartblindhet. Men att jag har ibland tänkt på att vi får vid den här övergången inte göra som man gjorde när oljan upptäcktes för ungefär 150 år sedan, när man sa halleluja och detta kommer att öppna stora möjligheter. Och det gjorde det ju i många avseenden, men det skapade som vi vet också väldiga problem, både som miljömässiga och snedvridna politiska sån här, vad ska man nu kalla det? Ja, jag tänker på Mellanöstern förstås. Och allt sånt. Så att nu när vi tar ett nytt steg så borde vi undvika det här halleluja och se som realistiskt på det, för att det ska bli så hållbart och ekologiskt som nu en väldigt praktiskt taget alla vill att det ska bli. Och då måste man ju som komma ihåg att också detta är resurskrävande, och hur skapas resurserna och på vilket sätt skapas de, och vad är farorna i det här steget. Samtidigt som det ju är, jag menar, vi måste bort från det fossila beroende, det är inte frågan om det. Men att också det här har sina utmaningar och begränsningar.
Där säger vi tack till...
För att fortsätta kort där.
Alldeles kort, Peter.
Ja, att just det här med fartblindhetsrisken, så att en miljökonsekvensutredning därför bör inte heller snabbas på, utan göras noggrant så att inte den blir kontraproduktiv, utan säkerställer att alla potentiella också risker har beaktats med tanke på målsättningarna.
Jag tror den här batterifabrikens miljöpåverkan, det får bli föremål för en annan debatt i slaget efter 12 år. Sändningstid håller på att ta slut här. Jag säger tack till Vasabladets ledarskribent Viveka Dahl, VD:n för Österbottens handelskammare Juha Häkkinen, och till Peter Erström som är forskningschef i regionalvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa. Mitt namn är Filip Sten, och slaget efter 12 hör ni igen i morgon. Hon stack i februari, och jag deppade i hela mars. Jag gick knappt upp ur sängen, jag var en kriger och hon blev min crush. Jag låg där under isen, utan bak, såg ingen väg tillbaks. Men i april
varje blick jag fixar. Ska man vara singel, ska man vara nu. Det var korta kjolar och bara ben. Detta fenomen som tar den som varit nere upp igen. Det blir en sol och vår. Har inga band till någon i år. Finns inget som jag inte får. Inga frågor kräver svar på något hur och när och var. Det blir en sol och vår. Jag har slickat mina sår. Och jag har glömt igår. I varje fall just nu, ja, i varje fall just för idag. Det jag förut kallar kärlek, det framstår mer som en boja nu. Jag rumlar runt i gryningen utan någon var för sen en noja nu. Jag slipper hemma kvällar med av tv-mys. Jag slipper analys av oss två som inte funkade ändå. Det blir en sol och vår. Har inga band till någon i år. Finns inget som jag inte får. Inga frågor kräver svar på något hur och när och var. Det blir en sol och vår. Jag har slickat mina sår. Och jag har glömt igår. I varje fall just nu, ja, i varje fall.
Skön den där Sol och vår med Albino. Men det lär ju vara så, hörni, att det är på gång rusk och snö, blandat regn och allt möjligt här om någon dag. Så det är bäst att suga i sig av denna sol vi har nu på de flesta håll i svensk Finland. Klockan blir exakt 12.45, dags för väderöversikten.